بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni hör bra eller? Så att vi i så fall lämnar mikrofonen så att prata fritt utan den. Om det är så att alla hör, annars blir det problem. Men om alla hör så fortsätter vi inshallah. Och först och främst efter att ha prisat Allah subhanahu wa ta'ala och ärat och gillat hans profet sallallahu alaihi wasallam, så vill vi först tacka dem som har varit med och varit en anledning till att det här har kunnat fungera och att det här har blivit av. Och vi är tacksamma för att vi har fått komma hit, för det innebär så mycket mer än att bara ha en lektion när man är med och när man kommer till såna här platser, ställen och är med på resor. Först och främst det är en resa, och på resan så har man underlättelser från Allah och man har också anledning att få sin dua att bli accepterad. Det andra är att man reser och man har en god avsikt, med avsikten att träffa sina bröder för Allahs skull. Och som ni känner till, så den som reser eller tar sig till någon plats för att hälsa på någon som den älskar för Allahs skull, så älskar Allah subhanahu wa ta'ala den. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till Jibril alayhi salam att älska den. Och Jibril säger till änglarna likså att de ska älska den, just istighfar för den. Så det är en väldigt, väldigt stor förträfflighet bara det. Och därför är vi tacksamma att vi har fått komma hit, jag och Abdul Wadud. Och vi ser det som ett väldigt värdefullt och nyttigt ämne vi har att gå igenom. Och jag hoppas att det gynnar alla som är med. Det vi kommer att prata om, som har givits som rubrik på den här konferensen, det här ämnet, det är profeten sallallahu alaihi wasallams rättigheter. Den rätten profeten alaihi salatu wasallam har av oss som muslimer. Vi säger att vi tror på honom. Vi accepterar att han är vår profet alaihi salatu wasallam. Det fordrar också, det innebär att vi också måste ge profeten sallallahu alaihi wasallam hans rättigheter. Att vi som muslimer, när vi säger Muhammad och Rasulullah, som är halva shahadan. För att bli en muslim måste du ha två delar i en trosbekännelse som vi alla känner till. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eller ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Och den första delen handlar om att vittna om att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som är värdyrkan. Den andra är att vittna om att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs sändebud till oss, som vi har bekräftat och erkänt och tror på. Det betyder att halva islam är kopplat till Muhammad Rasulullah, eftersom det är halva shahadan. Då måste också profeten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, han måste också ha vissa rättigheter som Allah subhanahu wa ta'ala har gett honom. Allah subhanahu wa ta'ala skickade Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sände honom som profet och sändebud till sitt folk och till hela mänskligheten som vi känner till. Och denna person, vilket vi kommer tala om, är den bästa av alla skapelser. Om Allah subhanahu wa ta'ala sände denna person till oss, så måste han ha någonting av oss också om vi tror på honom. Detta är så att säga rättigheter. Och rättigheter är hans, och för oss blir det skyldigheter. Vad har vi muslimer för skyldigheter gentemot Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Många känner inte till det här. Många vet inte alls vad det innebär att tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har för plats och status. Och i detta ämne har det till och med skrivits många böcker. Det har till och med skrivits böcker över 300-400 sidor som handlar om att tala illa om profeten sallallahu alaihi wasallam. Eller att klandra honom eller göra honom illa. Det här hör till hans rättigheter, och vi muslimer som säger att vi älskar profeten sallallahu alaihi wasallam, som går ut ibland bland folk. Och folk som överdriver ännu mer. När det händer någonting så känner de att de vill skydda profeten alaihissalatu wassalam, att de vill försvara honom. Så glömmer de egentliga rättigheterna profeten alaihissalatu wassalam har och agerar bara ut med känslor. Också att lägga till är att som sagt är Muhammad sallallahu alaihi wasallam vår ärade profet och den mest älskade hos Allah och hans bästa skapelse bland skapelsen. Men han är fortfarande en skapelse. Han är fortfarande en skapelse och därför är det inte heller tillåtet och korrekt att överdriva en kärlek och det som är kopplat till hans rättigheter heller. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam: "La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam." Att överdriv inte om mig, alltså överdriv inte kring mig, behandla inte mig med överdrift så som kristna har överdrivit med Muhammed med Isa ibn Maryam, med Jesus alaihi salam. Och vi ser bland muslimerna att vissa fall faktiskt hamnar i det. De överdriver kring Muhammed sallallahu alaihi wasallam och börjar fira hans födelsedagar. Fastän profeten sallallahu alaihi wasallam i 63 år aldrig firat en födelsedag. Och inte hans sahaba Abu Bakr, Umar och Uthman och Ali radiyallahu anhum och resten, inte heller de har firat någon födelsedag. Och inte de efter dem heller. Men idag, för att man älskar profeten säger man, för att man ärar profeten alaihissalatu wassalam, så firar man hans födelsedag och man sjunger sånger om honom med egenskaper som är helt överdrivna. Och vissa till och med ber honom om hjälp. Vissa som tillskriver sig islam ber profeten alaihissalatu wassalam om hjälp. Vissa på hemmaplan och vissa när de åker till Medina och står vid hans grav. Det här är någonting som de anser vara kärlek till honom, respekt och rättigheter han har. Det här är överdrift. Men den som oftast överdriver kring dessa punkter vi har nämnt här exempelvis, den brister i alla andra möjliga rättigheter profeten sallallahu alaihi wasallam egentligen har. Så han kan inte säga att han står för profeten alaihi wasallams rättigheter och att han kämpar med sina skyldigheter gentemot sin profet och sedan hamnar i överdrift. Utan han överdriver vissa saker som han har blivit lurad att tro är okej. Eller är bra, eller är gott, eller är kärlek. Och sen brister i allt annat som egentligen är Muhammad sallallahu alaihi wasallams rättigheter. Och att just ära och respektera och ge Muhammad sallallahu alaihi wasallam hans rättigheter är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala talar om också tydligt för oss muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de troende till att tro på Allah och hans profet. Och sedan وَتُعَزِّرُوهُ, att stödja honom. Stödja. وَتُوَقِّرُوهُ, och att ära och respektera. Så att Allah subhanahu wa ta'ala påpekar både för oss som troende att vi ska stödja och försvara. Och att vi ska ära och respektera. Ge han hans rättigheter och stå för våra skyldigheter. Allah subhanahu wa ta'ala säger också till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som Allah nämner och säger i sura 7, att qul innama a'idhukum bi wahidatin, att säg Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jag råder er med en sak, an taqumu lillahi mathna wa furada, att ni ska stå upp för Allahs sak, mathna wa furada, två och två, alltså i grupper. Eller även om det skulle vara så att ni är ensamma, så ska ni stå upp för Allahs sak. Tro på honom och kämpa för religionen och stå upp i er tro för honom. Summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Och sedan tänka efter och fundera att eran vän, alltså Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denna person alaihi salatu wassalam, att han inte är galen. Och detta är egentligen som sagt en avvisning på de som ansåg eller talade illa om profeten alaihissalatu wassalam och ansåg honom vara galen och sa att han var en som kommit med lögner och na'udhu billah och klandrar honom och skymfar honom på det här sättet. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att Tänk efter om han verkligen är galen. Stå upp för Allahs sak. Thumma tatafakkaru. Tänk efter. Och det här är någonting som de lärda har nämnt till och med gäller för oss muslimer. Att lära känna och ha kunskap och ha vetskap om vår profet sallallahu alaihi wasallam. Thumma tatafakkaru. Tänk efter. Och när vi tänker efter kring profeten sallallahu alaihi wasallam så är frågan egentligen, vad vet vi? När du tänker på vem? På Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Är det här en person? Okej, hur beskrivs den här personen? Vad kräver den här personen av dig att du ska göra? Vad har den här personen för rättigheter? Hur ser han ut? Vad har han gjort? Hans liv, hur såg den ut? Hans biografi, vad är det för något? Om du inte har kunskap om honom och kunskap vad han har för plats sallallahu alaihi wasallam, så hur ska du tänka efter? Allah säger thumma tatafakkaru. Tänk efter, begrunna. Att ma bi sahibikum min jinnah. Att han inte galen. Men du måste känna till honom. Och det här är någonting som beordras av Allah. Att tänka efter och begrunna om profeten sallallahu alaihi wasallam. Då måste vi känna till honom. Och det viktigaste att känna till om honom är hans rättigheter. Hans huquq, huququn nabi. Att ha kännedom om det som krävs av oss som muslimer. I form av skyldighet. Gentemot Muhammad sallallahu alaihi wasallam. När vi säger ashhadu anna Muhammad rasulullah. Till och med så som det återberättas i Sahih al-Bukhari att profeten Muhammad al-Islam att han säger om sig själv att wa Muhammadun farqun bainan nas. Att Muhammad sallallahu alaihi wasallam han är den som är skiljelinje eller avgörande mellan gott och ont, alltså de goda och de dåliga. Folket i paradiset, folket i helvetet. Goda handlingar, dåliga handlingar. Accepterade handlingar och hur de ska se ut. Och icke accepterade handlingar och hur de ser ut. Muhammadun farqun bainan nas. Det är Muhammad a.s. som är skiljelinjen och vågen mellan gott och ont. Så att vara och känna till och behandla profeten a.s. rätt, vilket innebär som vi kommer gå igenom här, att tro på honom, att följa honom. Allt det här, det är avgörande. På domedagen kommer Muhammad sallallahu alaihi wasallam vara skiljelinjen mellan gott och ont. Skiljelinjen mellan om du hamnar i Jannah eller Jahannam. Om du verkligen har gett han hans rättigheter och att du har stått för dina skyldigheter. Då frågar vi oss, hur ger man profeten alaihi wasallam hans rättigheter? Vad krävs av oss? Och hur gör folk inte detta? Detta är något som vi kommer att diskutera och gå igenom idag, ikväll nu. Och även imorgon, inshallah, i avslutande fas. Där vi lägger ihop kunskaper och diskuterar hur vi ska visa dessa skyldigheter vi har. Och ge dem till Muhammad sallallahu alaihi wasallam som rättigheter. Och även hur folk inte gör det, står för sina skyldigheter. Och inte ger alaihi wasallam sina rättigheter. Detta är något som vi kommer att gå igenom. Och vi kan bara titta på exempel hur vissa av de tidiga imamerna och de stora lärda från förr, hur de har varit berörda av den rätten och den platsen och den respekten som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur han, den platsen han har haft hos dem. Hur de har varit berörda av honom, hur de har känt den här kärleken på riktigt. Och att de menar att Muhammad rasulullah på riktigt. Vilket ibland man tänker och undrar, kanske man själv inte alls är i den nivån på något sätt. Och att man inte alls visar någon egentlig skyldighet från sig gentemot Muhammad sallallahu alaihi wasallam. För om vi tittar på till exempel den stora imamen Ayyub al-Sikhtiyani, så nämns det om honom att när han brukade återberätta hadith eller prata om profeten sallallahu alaihi wasallam, när han brukade tala om Muhammad rasulullah alaihi wasallam, så brukade han gråta. Han var normal, han brukade vara normal. Men när han pratade om profeten alaihissalam, så brukade han gråta. Al-Hassan al-Basri, den stora imamen i Basra. Imam Hassan al-Basri. Och dessa namn känner många till. Och det är imamer som vi nämner från runt omkring 100-200-talet i islamisk historia. Och är erkända lärda i hela den muslimska nationen. Att Al-Hassan al-Basri att när han berättade hadith så brukade han gråta. Så de frågade honom varför. Varför gråter du när du berättar hadith? Så han säger att en palm, den som profeten a.s. brukade luta sig mot när han gav khutba, den här palmen, den gav ifrån sig ett ljud av gråt för att han saknade profeten a.s. närvaro. Om denna palm gråter i saknad av profeten a.s. så varför ska inte vi gråta? Så varför? Varför ska inte vi gråta? Och det här är kärlek och påverkan på riktigt kring profeten sallallahu alaihi wasallam. Att man verkligen älskar och att man verkligen ger han hans plats. Det även återberättas från Umar ibn Khattab radiyallahu anhu att ett par personer kom till Medina och gick in i al-Masjid al-Nabawi och de talade högt med varandra och höjde sina röster. Så Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, han kom till dem och sa: vem är ni? Och de sa att vi är från Taif. Så Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, han sa att om ni hade varit härifrån så hade jag piskat er för att ni höjer era röster i profeten sallallahu alaihi wasallams moské. Det här är en form av respekt. Det här är hur de verkligen var berörda av sin kärlek och tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vilket medför också hans rättigheter som vi måste stå för. Det berättas om imamen Muhammad ibn Sirin, en av sahabas elever, Anas bin Maliks elev, Abu Hurairas elev, att han brukade skratta och le när han pratade. Allmänt när han brukade prata med människor så han brukade skratta mycket. Men när han berättade hadith så blev han plötsligt allvarlig. Nu, varför? Det är inte för att det ska se seriöst ut. Eller för att det är en regel. Nej, utan för att det här är profeten a.s. hadith och kärleken till profeten sallallahu alaihi wasallam och respekten till Muhammad sallallahu alaihi. Det här är vad han blir berörd av. Frågan är om det berör oss. Frågan är om vi har kännedom och vetskap om vad det som krävs av oss. Frågan är om vi verkligen älskar vår profet och gör det som krävs från oss kring honom. Och sist men inte minst så återberättas det från Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, också han en av sahabas elever, att han blev frågad om hadith när han låg ner. Och innan han svarade och berättade denna hadith så satte han sig upp och sa: det är inte passande för mig. Nu han menar inte det är inte passande någonsin. Profeten a.s. själv låg på rygg som det återberättas i Tirmidhi och i andra böcker. Men han säger att det är inte passande för mig. Jag tycker inte om att återberätta hadith från Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, när jag ligger ner. Jag vill sitta upp av respekt. Så det här är hur salaf generellt, de stora imamerna, visade respekt och kärlek. Och det här är bara små utdrag som tyder på egentligen vilken plats profeten sallallahu alaihi wasallam har. Och i deras hjärtan hur mycket de hade plats och kärlek för Muhammad alaihi wasallam. Och därför också en varningsklocka eller en varningstriangel som varnar oss för att vi kanske brister. Och att vi absolut inte når upp till den här nivån, men kanske vi till och med brister under det som krävs. Och det är vad vi kommer prata om idag och imorgon. Och vi kommer börja med att vår broder Abdul Wadud kommer prata om profeten sallallahu alaihi wasallams plats och vår plikt att tro på honom och hur man tror på honom. Och vi ber Abdul Wadud att fortsätta.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tackar Allah azza wa jall som har gett oss denna möjlighet att samlas här idag för att studera denna vackra kunskap. Och vi ber Allah azza wa jall att ge oss baraka och välsigna oss i denna sammankomst. För wallahi, dessa sammankomster är de bästa och finaste som finns i dessa länder av mörker och tider av mörker och kyla. Så lyser vi upp våran iman och tillvaro med att lära oss och göra mudakara och påminna varandra om dessa vackra texter som påminner oss om våran religion. Och det ämnet som jag kommer börja med är ett otroligt stort ämne. Och alla dessa ämnen är jättestora. Om du vill prata om kärlek till profeten alaihissalam, jag skulle kunna prata 5-6 föreläsningar. Att prata om att säga sallallahu alaihi wasallam, Ibn al-Qayyim har en bok på 500-600 sidor om det. Bara den saken. Vill vi prata om att ära profeten alaihi salam, vi kan också prata om det 5-6 föreläsningar. Men vi ska idag och imorgon försöka att förkorta och att ge lite yani, påminnelser i dessa punkter bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Och det första talet handlar ju då om profeten Muhammeds höga status sallallahu alaihi wasallam. Det är bra att ni säger sallallahu alaihi wasallam eller alaihi salatu wassalam. Varför? Al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli alayhi. Profeten alaihi salatu wassalam sa: den snåle, vem är det som är snål? Den som hör mitt namn och inte säger salam över mig. Taib. Så hör man profetens namn så säger man sallallahu alaihi wasallam. Taib. Och imorgon kommer vi inshallah tala om den höga belöningen som finns i att göra det. Så vi kommer idag i det här första talet då att tala om profeten Muhammeds höga status alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Och din Herre skapar vad han vill, men han upphöjer vissa saker över andra. Allah azza wa jalla har skapat allting. Han skapade jorden och vad som finns där på. Han valde vissa platser att vara bättre än andra. Mekka, Medina, Al-Quds, Sham, moskéerna, välsignade platser. Han skapade också människorna. Han skapade änglarna och gjorde vissa änglar bättre än andra. Han skapade människorna och valde att vissa människor ska vara bättre än andra. Och av dessa människor är profeterna och sändebuden. Och från profeterna och sändebuden är vissa bättre än andra. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Detta är Allahs sändebud. Vissa gav han företräde över andra. Och de bästa av profeter och sändebud är ulul azm. Nuh alayhi salam, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alayhim afdalu salatu wassalam. Och av dessa så är Muhammad sallallahu alaihi wasallam den bästa. Den bästa människan som gått på jorden. Den mest älskade människan till Allah azza wa jall. Och inte bara mest bästa människan, han är bättre än alla människor, alla jinner och alla änglar. Han är Allahs bästa, mest nobla och ärofulla skapelse. Alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah att Allah gav oss äran att vara från hans umma. Wallahi, det är en sån stor ni'ma att Allah azza wa jalla valde ut oss att vara från Muhammeds umma alayhi salatu wassalam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vi är inte bara att vi följer den bästa profeten, vi är den bästa umman. Och vi har fått den bästa boken, Allah, mashallah, från Allah azza wa jalla. Så mycket khair har vi fått. Och därför ska vi tacka Allah azza wa jalla att han har gett oss denna gåva. För subhanallah, de lärda talar om hur den här gåvan är den största gåvan. Att Allah azza wa jalla gjorde oss från denna umma. Att Allah azza wa jalla vägledde oss med profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Om det inte vore för Allah att han hade väglett oss med denna man, så skulle vi ha varit vilse. Vi skulle ha varit i mörker. Mörkret av kyrk, mörkret av jahl och i nästa liv mörkret av helvetet. Men Allah azza wa jalla räddade oss med profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och därför säger Allah azza wa jalla: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Att profeten står de troende närmare dem själva än de själva. Han är närmare oss än oss själva. Vad menas med detta? Att han har mer rättigheter över oss än vi har mot oss själva. Han gör mera gott för oss än vad du gör mot dig själv. Wallah. Så han, mashallah, han är den som vi ska ge företräde. Som vi kommer att tala om också imorgon. Att älska honom mer än sin familj och sina barn och alla andra människor. Alayhi salatu wassalam. Och vi kommer att nämna några punkter som tyder på vilken förträfflighet och vilken stor position Muhammad alayhi salatu wassalam har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket också borde få oss att yani verkligen upphöja och förstå och respektera och älska honom mera. Så att det här är en påminnelse. Och som sagt, varje punkt av dessa punkter kan vi fördjupa oss mycket. Men vi tar yani kortfattat några punkter som bevisar för oss vilken hög position profeten Muhammad har alayhi salatu wassalam. Den första punkten är att han är profeternas ledare. Han är profeternas ledare. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort en mithaq, ett avtal med alla profeter. Att om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer under eran tid, så ska ni följa honom. Ja, ni ska följa honom. Han ska bli eran nya ledare. Som Allah nämner i surat al-Baqarah, surat Ali Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. Att då Allah tog al-mithaq, detta avtal med profeterna, att om boken och visheten kommer till er och sedan kommer sändebudet och bekräftar det som finns hos er, så ska ni tro på honom och ni ska ge honom seger och ni ska ära honom. Och de godtog det här avtalet med Allah subhanahu wa ta'ala, som Ibn Abbas nämner i tafsir. Att alla profeter har tagit detta avtal med Allah azza wa jall. Att om Muhammed kommer alayhi salatu wasalam, så ska vi följa honom. Subhanallah. Och därför under Isra wa Mi'raj, natthimlafärden, så bad ju profeten Muhammed alayhi salatu wasalam tillsammans med profeterna i Bayt al-Maqdis. Vem var imam? Vem var det som ledde profeterna i salat? Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och där säger också ulama att man vet ju också att den bästa personen är den som leder folk i bönen. Den mest kunniga och så vidare. Så han är mashallah profeternas ledare. Och därför när Isa alaihi salatu wasalam kommer tillbaka, kommer han att följa al-Injil? Kommer han att komma som en ny profet? Nej, wallahi. Han kommer att komma som en man av denna umma. En man som ska styra och leda muslimerna ut med Koranen och Muhammeds sunna alaihi salatu wassalam. Så han kommer att följa honom. Och vad sa profeten alaihi salam till Umar ibn Khattab när han såg honom läsa från Taurat? Han sa, wallahi, om Musa skulle leva, han skulle inte ha något annat val än att följa mig. Så att det här tyder på att han är yani den bästa och högsta profeten. Subhanallah. Så det här tyder på hans stora förträfflighet. En annan sak som också tyder på hans förträfflighet är att han är den profeten som kommer att ha mest följare på domedagen. Som det har nämnts i jättemånga hadither. Rasul alayhi salatu wassalam, han sa att ana aktharul anbiya taba'an yawm al-qiyama. Jag är den profeten som kommer att ha mest följare på domedagen. Och ni vet ju i hadith, den långa hadithen där profeten alaihi salatu wasalam berättar om hur vissa profeter kommer att komma på domedagen med en grupp människor, två människor, en människa. Och han ser den här svarta mängden med folk som kommer i horisonten. Han tror att det är hans umma, men de säger det här är Mosas umma. Och sen ser han en ännu större skara människor komma och de säger det här är din umma. Subhanallah. Och då ska vi också ha en annan åtanke här. Han är den största umman, han är den profeten som har mest följeslagare. Och det nämndes i en hadith att han kommer vara, hans följare kommer att vara hälften av paradisets invånare. Och sen en annan hadith att det kommer vara ännu mer av alla muslimer som ska in i paradiset som har följt profeterna. Så kommer de att stå uppradade på domedagen i 120 rader. Och 80 av dessa rader är från Muhammeds umma alayhi salatu wasalam. Det blir 2/3 av Ahlul Jannas invånare är från Muhammeds umma alayhi salatu wasalam. Och det stannar inte här. Profeten Muhammed alayhi salatu wasalam har lärt oss att det som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Är det inte så? Om du kallar en person till islam, du får belöningen för allting gott han gör hela livet. Vad tror ni då om en man som har kallat 2/3 av paradisets invånare till allt de har gjort och fått dem att gå in i paradiset? Vad tror ni hans belöning är? Ha? Det är subhanallah över vad man kan föreställa sig. Subhanallah. Varenda god gärning som varenda muslim har gjort från den dagen han blev profet till domedagen får han belöning för. Alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Så vilken position han har i nästa liv. Vad som också tyder på hans förträfflighet är att Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att han har förlåtit hans synder. De gångna och de kommande synderna. För att Allah ska förlåta för dig dina gångna och kommande synder. Så han är förlåten för allt som han har gjort. Och därför i den vackra hadithen, hadith al-shafa'a, där folk i oro och panik på domedagen kommer att vända sig till profeterna för att de ska fråga dem att de ska be Allah Azza wa Jal att påskynda dömandet på domedagen. Och människorna säger, vi går till Adam, han är första människan. Och de kommer till Adam och säger, Allah skapade dig med sina händer. Han bad änglarna göra sujud för dig. Och så vidare. Han lärde dig allting. Snälla, ser du inte hur svårt vi har det? Be Allah att han ska underlätta för oss idag. Och då säger Adam, nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Jag trotsade Allah. Ja, jag gjorde någonting fel. Jag åt från frukten. Gå till någon annan. Gå till Noah. Han är den första sändebudet. Och de vänder sig till Noah. Och han ursäktar sig. Och han säger, gå till någon annan. Och de går då till Ibrahim a.s. Och Ibrahim säger, gå till Musa. Och Musa säger, gå till Isa. Och Isa säger, gå till Mohammed. Och när de kommer till Mohammed a.s. så säger han, ana laha. Ni har kommit rätt. Jag ska ta på mig detta. Och han går och gör shafa inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och förmedlar då att muslimerna ska, eller att Allah ska påskynda dömandet. Men shahid är att när de kommer till Muhammad a.s. och innan så säger profeterna innan, gå till Muhammad för Allah har förlåtit honom för hans gångna och kommande synder. Och när de kommer till honom så tar han på sig och han gör shafa. Och det här är också en annan punkt som tyder på hans stora förträfflighet. Att Allah azza wa jal ger honom shafa'atul uzma på domedagen. Den första som kommer att förmedla inför Allah på domedagen. Och han kommer att få sin medlan accepterad. Och han kommer att underlätta för hela mänskligheten. Och det här är det som kallas för al-maqam al-mahmud. Den ärofulla platsen som hela mänskligheten kommer att tacka honom för. Så det är också en punkt som tyder på hans förträfflighet. En annan punkt är också att Allah azza wa jal säger wa rafa'na laka dhikrak. Och vi har upphöjt ditt namn. Allah säger vi har upphöjt ditt namn. Och då säger ulema i tafsir som Ibn Kathir och andra, vad menas med detta? Att Allah upphöjer Muhammeds namn alaihissalatu wassalam. Jo, varenda gång någon gör adhan så säger de Muhammeds namn alaihissalatu wassalam. Det ropas ut i hela den muslimska världen. Varenda gång en muslim ber så måste han sända salat och salam över Rasulullah alaihissalatu wassalam. Annars är hans salat inte accepterad. Är det inte så? Varenda gång en person vill bli muslim, han måste vittna om att han är Allahs sändebud. Varenda gång en person gör khutba, han vittnar om att Muhammed är Allahs sändebud. Och han sänder salat och salam över profeten Muhammed a.s. Så att varenda gång Allahs namn nämns, så nämns också profetens namn a.s. Så Allah har upphöjt hans namn. Wa rafa'na laka dhikrak. Och här är en faida som jag inte kan låta bli att nämna. Som Ibn Taymiyyah pratar om mycket i tafsir på surat Al-Kawthar, inna shani'aka huwa al-abtar, att det är ditt rykte, det är du som är avbruten, avklippt. Kuffar brukade säga till Muhammad alaihissalam i Mecca, du har ingen avkomma, du har inga barn, du kommer inte att, när du har dör kommer ingen att komma ihåg dig. Och då säger Allah att det är du som anklagar honom för detta, det är du som inte har något rykte eller något minne efter att du har dött. Och då säger Ibn Taymiyyah i tafsir på dessa två verser att varenda person som går emot och trotsar profeten Muhammad a.s. kommer att ta del av denna ayah. Att hans rykte efter hans död och under hans liv bara kommer att sjunka. Och folk kommer att ogilla honom. Ju mer man trotsar honom, ju mindre rykte och gott minne kommer folk att ha av denna person efter hans bortgång. Till skillnad från personen som följer honom, ju mer man följer honom, ju mer kommer Allah att ära denna person i detta liv och efter hans bortgång. Och så säger han den här versen, wa rafa'na laka dhikrak, att de som håller fast vid profeten Muhammed sunnah alaihissalatu wassalam, Allah kommer att upphöja och ära deras namn. Ja. En annan sak som också tyder på hur Allah azza wa jal ärar profeten Muhammed alaihissalatu wassalam, det är att i Koranen så tilltalar Allah och nämner profeterna. Ja Adam, ja Ibrahim, ja Musa. Men när Allah azza wa jal tilltalar profeten Muhammed alaihissalatu wassalam, han säger inte ja Muhammed. Han säger ja ayyuhan nabi, ja ayyuhar rasul. Med dessa vackra termer. Till skillnad från de andra profeterna där han kallar på dem med deras namn. Vilket också tyder på hur Allah azza wa jal upphöjer profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. En annan sak också relaterad till profetens namn alaihissalatu wassalam, det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att ni ska inte göra ert kall När ni ropar på Muhammed alaihissalam eller på Allahs sändebud som kallet när ni kallar på varandra sinsemellan. Yani säg inte ja Muhammed, ja Ahmed, ja Abul Qasim när ni ropar på profeten alaihissalam, utan säg ja Nabi Allah, ja Rasulullah. Så att även där sahaba skulle respektera honom på det här sättet. Att inte ropa på honom och säga ja Muhammed, utan du ska säga ja Rasulullah, ja Nabi Allah. För att upphöja och respektera honom. En annan ära som Allah subhanahu wa ta'ala gav till profeten Muhammed alayhi afdalus salatu wassalam, det är alla de mu'jizat, de mirakel som han fick. Profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, han sa att alla profeter fick mirakel. Taib, som gjorde att folk skulle tro och acceptera det de kommit med. Men mitt mirakel är uppenbarelsen. Och så sa han, och jag hoppas därför att jag kommer att ha mest följare på domedagen. Och denna hadith är sahih. Så alla profeter fick mu'jizat, mirakel. Som var till exempel, vad fick Mosa för mirakel? Är någon som vet? Eller asa. Vad hände med al-asa? När han slängde den i marken. Det blev till en orm. Vad hände med hans hand? Vad var miraklet med handen? Ja? Ljus. När han stoppade ner den i kragen och tog upp den så löste. Taib. Och hur han delade på havet och så vidare. Vad fick Isa för mirakel? Medicin. Att han kunde bota folk som var kroniskt sjuka. Bi-idhnillah. Och så vidare. Så vi finner att alla profeter fick mirakel. Men profeten Muhammed a.s. mirakel överträffar alla mirakel. I antal och i storslagenhet. Taib. Som Imam Shafi'i och Ulema säger. Att profeten Muhammeds mirakel a.s. överträffar alla andra profeters mirakel. Det finns böcker som till exempel Dala'il al-Nubuwa. Bevis på profetskap. Hur många volymer är det? 8 volymer. Och varje volym är typ 600 sidor. Det handlar bara om bevis på att han är profet. Mirakel. Och vissa ulema nämner att det är tusentals mirakel. Och exempel. De lärda säger Musa a.s. fick mirakel. Taib. Ben Israel behövde vatten. Allah säger åt honom att slå käppen i stenen. Och ut från stenen forsar 12 floder. Eller 12 källor med vatten. Som Ben Israel kan dricka ifrån. Är det inte så? Det är ett mirakel, mu'jiza. Taib, då 12 stammar, det kommer när han slår 12 stycken källor. Taib, det är ett mirakel. Sahaba var ute på resa, de var törstiga, de hade inget vatten att dricka, att göra wudu med och så vidare. Och profeten Muhammad a.s. hämtar en tillbringare med vatten. Och han stoppar in sina fingrar. Och de sa sahaba, ut mellan hans fingrar forsade vatten. Det forsade vatten. Inte att det kommer droppar, forsade, det sprutar ut vatten. Alla, de var flera hundra, gjorde wudu, drack och fyllde sina tillbringare med vatten. Vilket mirakel är störst? Det här är större. Hur kan det komma vatten från någons hand? Det är mu'jiza, det är mashallah, ajaib. Och de säger samma sak, Isa till exempel. Han botade de som var födda blinda. Ögon, men de funkar inte. En av sahaba som heter Qatada, radiyallahu anhu, en nobel sahaba som var med i Badr och Uhud. Under slaget av Uhud, så ramlade hans öga ut. Hans ena öga ramlade ut och hängde på en tråd. Så sahaba ville skära bort den. Och då sa de, vänta, vi tar det till profeten alaihissalam. Kolla vad han säger. Han sa, nej, ta inte bort den. Och han stoppade tillbaka ögat. Taib. Och vissa hadithier säger att han spottade också. Han spottade välsignat. Och spottade och lägger tillbaka ögat. Trycker tillbaka ögat. Och mannen får direkt tillbaka synen. Ja? Och när mannen blev gammal, han sa, jag minns inte ens vilket öga det var. Subhanallah. Yani, inte att du går till läkaren, du får lite lägre syn resten av livet. En läkare kan inte ens göra sån här sak aslan från första början. Att stoppa tillbaka ett öga och det funkar. Men subhanallah här, det var så bra att han inte ens minns vilket öga det var. Är det inte ett mirakel som är större än Isas mirakel? Jo, wallahi. Så alla kulli hal, Allah Azza wa Jal gav honom då dessa mirakel som också är ett bevis på hans profetskap. Och det största miraklet är Koranen. Namn. Och det finns många saker att nämna om detta. Och inshallah någon gång kanske man kan ha en hel serie om profeten Muhammeds mirakel alayhi salatu wassalam. En annan sak som också nämns är att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam sa: ana sayyid waladi adam yawm al-qiyamah. Jag kommer att vara människornas ledare eller mästare på domedagen. Wala fakhr, utan att skryta. Han kommer att vara den bästa människan på domedagen. Och han är den bästa människan i dunya. Och han sa: den första som graven öppnas för, den första som kommer ut, den första som får göra shafa'a, den första som får gå över sirat, den första som får knacka på paradisets dörr, är profeten Muhammed a.s. Och hans umma, han sa: vi är den sista umman, men vi är de första på domedagen. Allah ärar denna umma med att de får vara sist ut, men först in i Jannah. Må Allah göra oss från dem som får gå in i Jannah. Ja. Så det här var några förträffligheter som profeten Muhammed har alayhi salatu wassalam. Och sen när det då kommer till al-imanu bihi, att tro på honom, så är det ett måste. Man måste tro på Muhammed alayhi salatu wassalam. Han är den sista profeten, khatam an-nabiyyin, sigillet av profeterna, den som kom och fullbordade denna vackra religion. Allahs religion har alltid varit islam. Och profeten Muhammed a.s. gav en väldigt vacker liknelse. Han sa att den här religionen och liknelsen av mig är som en person eller ett vackert hus. Ståtligt och vackert hus. Men det fattas en hörnsten. Och folk går ut och begrundar detta hus och säger: vilket vackert hus om bara den här hörnstenen hade varit på plats. Och så sa profeten Muhammed a.s. jag är denna hörnsten. Yani, han kom och fullbordade islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, och Allah fullbordade denna religion. Och vi vet också att många profeter kom och de, ja, ni fick inte den här möjligheten att kunna etablera ett islamiskt land och göra många saker, eller att komma till nivån av att göra jihad och sprida islam och sånt. Ja, ni, de var på väldigt dawa stadium och så vidare. Men profeten Muhammed al-Islam lyckades verkligen fullborda religionen ur alla aspekter. I dawa, uppenbarelsen är fullbordad, en bok som är passad för att gälla för hela mänskligheten fram till domedagen. Spelar ingen roll vilken plats, vilken tid, vilket folk. Den passar allt och alla människor. Så man måste då acceptera honom som profet. Han sa i en autentisk hadith: det finns ingen jude, kristen eller elddyrkare som hör om mig och sen inte tror på mig, förutom att han kommer att gå till elden. Hadithen finns i muslim. Så att tror man inte på Muhammed al-Islam, så är man kafir. Om någon kommer och säger: idag jag tror på Allah, jag tror på Tawhid, jag tror på Isa, Ibrahim och alla profeter, men inte Muhammed. Är han muslim? Kommer han gå till Jannah? Nej, han kommer inte gå till Jannah. Utan efter Isa al-Islam så måste man då acceptera profeten Muhammed al-Islam. Så att tro på honom är en plikt för varje muslim. Ja. Och vi avrundar där och lämnar över ordet till Imran. Barakallahu fikum.
Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Bland de rättigheter som profeten sallallahu alaihi wasallam också har, och är väldigt, väldigt viktig, eftersom den ständigt är kopplad till vår vardag, våra liv, våra beslut, är att följa profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket brukar nämnas som att följa hans sunna. Alltså att följa profeten alaihi salatu wassalam och göra som han gjorde, dyrka Allah som han informerade, hålla sig undan från det som han förbjöd, och att försöka likna honom i det som går att likna honom med. Detta kallas för att följa profeten alaihi salatu wassalam, följa sunna. Alla sahaba, alla profeterna alaihi salatu wassalams följeslagare, var ivriga att få veta vad profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde, hur han gjorde, var någonstans han gjorde det. Och hur finner vi informationen om det här? Vi finner det i alla hadither där de kommer till Aisha radiallahu anha, ummul mu'minin, eller till andra av sahaba som Anas bin Malik och liknande, och frågar: hur brukade profeten sallallahu alaihi wasallam göra det här? Hur brukade profeten sallallahu alaihi wasallam spendera sin natt? Hur brukade profeten alaihi salatu wassalam be witr? Hur brukade profeten alaihi salatu wassalam? De kommer till Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och sedan fråga honom, vad brukade profeten a.s.w. göra för typer av frivilliga böner under dagen av sunna och mustahab, liksom nawafil. Så Ali ibn Abi Talib säger till dessa elever som kommer och frågar, ni kommer inte klara av att hålla att be dessa böner som profeten a.s.w. brukade be av sunna. Inte bara de som vi känner till innan och efter bönerna som kallas för rawatib, de 12 raka'at eller 10 raka'at som är räknade omkring fajr och dhuhr och maghrib och isha, utan även andra typer av raka'at som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade utföra av bön, salat al-duha och liksom andra som har noterats. Och den här hadith finns med i Shamail Tirmidhi och är hasan. Så de frågar Ali ibn Abi Talib, vad brukar profeten sallallahu alaihi wasallam be? Så att vi vet hur mycket brukade han be, vad brukade han göra på dagen och kvällen, liksom, vad bad han? Så Ali ibn Abi Talib svarar och säger radiyallahu anhu, ni kommer inte klara av det. Så liksom fråga inte. De säger, jo, vi vill veta så att om någon vill göra det, om någon vill försöka följa, om någon vill försöka agera och göra detta, så vet han, vi vet då hur man gör. Så han berättade för dem och informerade om profeten a.s. antal raka'at och olika böner. En sak är att vi lär oss att profeten a.s. hållit fast vid böner och utfört böner annat än de vi känner till som är de kända kring bönerna. Och på andra tidpunkter än just detta. Och en av dem är nattbönen. Men det vi också lär oss av liknande hadither, så som denna, är att de eleverna som fanns till sahaba, att de själva också ville veta hur profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde olika saker och hur hans dyrkan gick till och hur han tvättade sig och liknande för att få göra likadant, för att följa profeten alaihi wasallam. Syftet var att följa, syftet var att göra som profeten alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar blir frågad, måste man be witr eller inte? Är witr wajib? Så han säger, profeten sallallahu alaihi wasallam brukade utföra den och muslimerna utförde den. De säger, nej, men är den wajib? Måste man be witr? Abdullah ibn Umar säger, profeten alaihi wasallam brukade utföra den och muslimerna brukade utföra den. Bäst. Vi muslimer vill göra som Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi vill följa profeten alaihi wasallam. Och så var också inställningen hos Abdullah ibn Umar när han svarade på den här personen. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sover hos Maimuna, som är hans, vad är det, Maimuna, Abdullah, jag kommer inte ihåg om det är muster eller faster tror jag. Hur som, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sover över hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han ligger på kortsidan på sängen för att få vara med. Varför ligger han där vid kortsidan på sängen och sovplatsen? Det är för att få kunna se och vara med när profeten sallallahu alaihi wasallam ber på natten. För han vill se, när går han upp, vad gör han? Hur ber han? Hur mycket ber han? Han vill vara med. Och det här tyder på att de ville följa profeten alaihi wasallam. Och det här är en av hans rättigheter och därmed en av våra skyldigheter som varje muslim är krävt på att göra. Han är krävt på att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, en av de tidigare imamerna, sa ett väldigt fint uttalande som vi bör komma ihåg idag och imorgon och resterande av dagarna framöver, att han säger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mizanul akbar, att profeten alaihi wasallam, han är den största vågen, den som väger vad som är rätt och vad som är fel. Gjorde han det här, i så fall är det rätt. Gjorde han inte så här, i så fall är det fel. Är det så här man gör det för att profeten a.s. har gjort på det här sättet, i så fall stämmer det. Går det emot det profeten a.s. gjort, i så fall stämmer det inte. Rasulullah a.s. al-mizan al-akbar, han är den största vågen, den avgörande vågen. Och där kommer vi tillbaka till den hadithen i Sahih Bukhari som nämner att profeten a.s. säger, Muhammadun farqun bainan nas, att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är den som är avgörande och skiljer linje mellan människorna på domedagen, mellan den gode och den dåliga, rätt och fel. Alaikum salam. Alla imamer därefter har samlat böcker som vi känner till. Vi känner till böckerna i hadith, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidhi. Sahih ibn Khuzaima. Vi känner till olika böcker i hadith speciellt som har samlats av imamerna efter sahaba. Vad har syftet med dessa böcker varit? Syftet med dessa böcker har varit att bevara profeten alaihi salatu wassalams handlingar. Jag vill inte säga profeten sallallahu alaihi wasallams sunna, även om det skulle vara rätt. För att jag vill inte att någon ska förstå att när vi pratar om sunna och profetens sunna, så menar vi det som är sunna, inte wajib. Det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad mellan det som är sunna för att profeten sallallahu alaihi wasallam gjort det, och det som är sunna för att det inte är wajib. Det är två helt olika världar. En sak kan vara profeten alaihi salatu wasallams sunna, men det är fortfarande wajib. Skägget är profeten alaihi salatu wasallams sunna. Profeten alaihi salatu wasallam hade det, han beordrade det, han bad oss att skilja oss från idoldyrka med det. Men det är sunna, men fortfarande obligatoriskt. Och det är för att profeten alaihi salatu wasallam, när han beordrar någonting, så blir det i sig själv automatiskt, per automatik, obligatoriskt. Exempel på detta har vi hadithen i Sahihain, där profeten sallallahu alaihi wasallam han säger: "Laula ana shaqqa ala ummati la amartuhum bisawaki 'inda kulli wudu' eller 'inda kulli salat." Båda rapporteringarna finns. Att om jag inte hade ansett det vara tungt för min umma, så hade jag beordrat dem att använda miswak vid varje wudu eller vid varje bön. Vad är det han säger, alaihi salatu wasalam? Han säger: om jag inte hade ansett det vara för tungt för dem, om jag inte hade ansett det vara jobbigt för dem att behöva göra miswak inför varje bön, och vi säger inför varje bön, för då kan wudu komma in och även vid salat, det är så man kan förstå den också, så hade jag beordrat dem, la amartuhum bisiwak. Jag hade beordrat dem. Varför håller han sig undan det här då? Varför säger han: om det inte var för så hade jag? För att om han gör det och beordrar, så blir det obligatoriskt. Om profeten sallallahu alaihi wasallam beordrar och säger: ni ska använda miswak inför varje bön, han hade beordrat dem, och då hade han vetat att det här skulle bli svårt för dem, för det hade blivit någonting obligatoriskt. Det är fortfarande hans sunna. Det som han beordrar också hans sunna. Varför kallas det för sunna? För att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde, beordrat, påpekat. Därför kallas det för sunna. Därför vill jag säga att följa profeten sallallahu alaihi wasallam, att följa det som han beordrar, gjort, påbjudit, och det vi kan likna honom med. Allt det här hamnar innanför att följa honom, så som de lärda har beskrivit. Så vi pratar om de lärdas böcker, hadith, hadithböckerna främst, eftersom det är de böckerna som främst känns till från den här perioden när man samlade denna kunskap. Och vi kommer tala om imorgon inshallah om att studera sunna och att studera hadith, hur man bör göra och hur viktigt det är att göra det. Men dessa böcker som Sahih Bukhari och Abu Daud, de här är samlade där man bevarar profeten sallallahu alaihi wasallams handlingar. Och jag sa handlingar och inte sunna, för att inte någon ska tro att det inte är wajib, utan allting ingår där. Hans handlingar, hans uttalanden, hans, det som hände omkring honom. Varför? För att man ville bevara det som är från profeten alaihi salatu wasallam. Man ville bevara det som vi kan följa. Man ville bevara det som informerar dig som muslim att du bör göra för att du bör följa din profet. Det är vad de här böckerna och de här samlingarna är samlade för. För att bevara och informera dig om att du måste följa profeten sallallahu alaihi wasallam, och så här gör man. Du har bevis, du har belägg, du har återberättning och du har hadith framför dig. Men är det bara för att det är en rolig information? Nej, det är för att nu vet du, och här har vi informerats om hur profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Nu är det till för oss att göra också. I vilken fråga som än kommer upp där profeten alaihi wasallam gjorde på ett sätt. Folk kommer ibland fråga: men det är sant att man lyfter händerna innan ruku, man lyfter händerna efter ruku, måste man? Då ska vi komma ihåg Abdullah ibn Umars svar radiyallahu anhuma, när han säger: profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det, och muslimerna gjorde det. Det här är vad vi vill komma åt. Därför i Sharh Usul min ilm al-Usul av Sheikh ibn Uthaymin, så nämner han en väldigt viktig grej. Av det här som han tar som exempel, som vi nyss nämnde om witr, så får vi reda på att syftet med information om profeten alaihi salatu wassalams handlingar liknande är att vi ska följa och försöka följa dem. Syftet är inte att veta om man måste eller inte måste. Det här är inte anledningen till varför du får reda på informationen. För att veta om du måste eller inte måste. För att göra eller inte göra. Det där är kunskap som krävs för att du i olika situationer
ska kunna avgöra om du måste kanske hoppa över, måste du i så fall ångra dig? Måste du i så fall betala soning? Blir man tvungen att göra det? Finns det någon konsekvens av att du nu missade? Det här är varför vi lär oss om man måste eller inte måste. För att vi ska kunna se skillnaden på vad det blir för konsekvenser. Och hur farligt det är att på grund av olika situationer komma förbi det. Eller inte göra det liksom. Men syftet egentligen är att följa. Och det ska vara vår inställning som muslimer. Och är profeten alaihi salatu wassalams rättighet. Att vi följer honom så gott vi kan i det vi kan. Och är med profeten sallallahu alaihi wasallam som förebild. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. I profeten, sannligen har ni i profeten sallallahu alaihi wasallam den bästa förebilden. Och detta är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss med. Att vi ska följa profeten. Det här är en del av iman. Det här är en del av shahadan. Om ashhadu an la ilaha illallah innebär att du bara ska dyrka Allah och inte dyrka någon vid hans sida och att det inte finns någon gudom värd dyrkan förutom Allah. La ilaha illallah, bara Allah har rätten att dyrkas. Om detta är vad som krävs från dig när du bekänner denna trosbekännelse, då Muhammad Rasulullah, är det här bara en bekännelse, ett erkännande att du tror på att Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanns en gång i tiden? Nej. Det innebär att du tror på att han är din profet. Och som din profet, vad är hans syfte som profet? Förmedla och visa religionen. Då när du säger ashhadu anna Muhammad Rasulullah, vittnar om att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är sändebudet som har sänts till dig, då är det automatiskt ett villkor i det du säger att du ska försöka följa och göra som han och vara som han. Det är logiskt. Innan att ens behöva gå in på nu verser som vi kommer citera där Allah subhanahu wa ta'ala tydligt beordrar oss att följa profeten sallallahu alaihi wasallam, så bara genom att förstå shahadan, bara genom att förstå profeten sallallahu alaihi wasallam syfte, så vet vi vad han har för plats hos oss och varför han har varit där. För att lära oss vår religion, visa oss vår religion. Och då är det till för oss också att göra som honom. Allah subhanahu wa ta'ala säger exempelvis: Ya ayyuhalladhina amanu atiyu Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Denna vers i surat Al-Anfal, där Allah subhanahu wa ta'ala beordrar de troende och säger: Ya ayyuhalladhina amanu. Och vad säger Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma när denna beordring kommer: Ya ayyuhalladhina amanu. Och det finns 116 ja ayyuhalladhina amanu i Al-Quran. Att när Allah kallar och talar till de troende med alladhina amanu, de som besitter tro, så lyssna, om du verkligen anser dig tillhöra dem, lyssna, lyssna. Nu Allah talar till dig. Anser du dig vara troende? Lyssna. Lyssna noga. Ati'u Allah wa rasulahu. Följ Allah och hans profet. Lyd, följ, acceptera, lämna det som de förbjuder, gör det de beordrar. Ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu. Och lämna inte det. Inte lämna inte det, de båda. Inte lämna inte det, de två, Allah och rasuluhu. Lämna inte det, wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Och vänder inte från det, lämna inte det när ni lyssnar, när ni hör beordringen, när ni hör informationen. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner det, gör följandet och lydandet av Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam till samma sak. Och detta är ett misstag som folk har fått för sig ibland när de diskuterar islam, tror på islam, pratar om islam. De säger först Koranen. Om vi inte hittar någonting i Koranen så kollar vi sunnan. Det är sant att Koranen, Allahs tal, har förträffligheter över sunna och är över hadith, för att det är Allahs tal. Vi dyrkar Allah med att recitera det. Vi använder det i vår bön. Sahih, det stämmer. Men som bevis och följe och plikt att hålla fast vid det, Koranen och sunnan är samma sak, för att Koranen och sunnan är Allahs uppenbarelse. Båda två. Den profet, sallallahu alaihi wasallam, som sa till oss muslimer, som informerade oss om att det här är Allahs Koran. Att det här är Allahs Koran. Det är samma profet, alaihi salatu wa taslim, som har informerat mig om att det här är hur man ska göra. Och det här är sunna. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger muslim finner vi. Och det är ett av bevisen för att man liksom ska recitera bismillahirrahmanirrahim innan en sura eller inte. Men se också på dit jag vill komma med den.
Det är återberättat alltså att profeten sallallahu alaihi wasallam han säger sa'aqra'u alaikum suratan bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar. Han säger profeten sallallahu alaihi wasallam han säger jag ska recitera en sura för er och sen säger han bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar och vidare. Vad jag vill komma fram till med den här hadithen här, det är att se hur profeten alaihi salatu wasallam informerar sahabom och säger jag ska recitera en sura nu för er. Jag ska recitera Allahs Koran. Jag ska recitera uppenbarelsen. Om inte Rasulullah a.s. hade berättat det här för mig. Om inte profeten a.s. hade informerat för mig att det här är Koran. Hur skulle jag kunna skilja och veta? Så den profeten a.s. som säger till mig att det här är Koran. Det är samma läppar som talar när han talar om sunna. Det är samma läppar som talar när han beordrar, när han förbjuder. Som bör vara samma sak. Det är skillnad på dem i karaktär och i respekt och nivå. Men det är som position. Samma sak eftersom det är uppenbarelse och vi är förpliktrogna att följa och hålla fast vid de båda. Koranen och sunnan. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ Lämna inte det, Koranen och sunnan som en grej. Allah och profeten som en grej. Och sedan att Allah SWT har kopplat vägledningen till att följa profeten alaihi salatu wassalam. Att vara vägledd och bli vägledd och få denna vägledning. Ett öppet bröst med ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. Som är den egentliga anledningen till att få komma in i Jannah. Och i Jannah kommer ingen in förutom en troende själ. La tadkhulu al-jannata illa nafsun mu'mina. Inte kommer någon träda in i paradiset förutom en troende själ. En troende person. Så denna vägledning är kopplad till att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. I surat al-Nur. Och om ni följer honom, alaihi salatu wassalam, om ni lyder, följer, gör som han, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, då kommer ni vara vägledda. Då kommer ni bli vägledda. Och sist men inte minst, bland de självklara bevisen, som tyder på vår plikt att följa profeten, sallallahu alaihi wa sallam, är att Allah, subhanahu wa ta'ala, han svär vid sig själv. Och säger, fala wa rabbika la yu'minun. Vid din herre, Allah själv. Allah subhanahu wa ta'ala svär vid många saker för att visa dess plats och att det är någonting stort och att eftersom detta nu är någonting stort och någonting som du tänker kring så kommer det som talas om vara också stort och viktigt som wal asr, tiden wal shams, solen wal qamar, månen. Det här är när Allah subhanahu wa ta'ala svär vid någonting för att visa någontings hur viktigt någonting är. Och Allah subhanahu wa ta'ala har skapat allt och svär vid det han vill. Till skillnad från skapelsen som är skapad av Allah och svär endast vid han. Och inte svär vid någonting annat förutom han. Och då går vi in på Allahs rättigheter. Hur som? Allah subhanahu wa ta'ala svär vid sig själv och säger Fala wa rabbika la yu'minun. Vid din herre. Nu är det inte shams och qamar och asr. Nu är det inte tiden och solen och månen och lejl, natten. Nu är det Allah själv. Fala wa rabbika la yu'minun. De besitter ingen tro. De besitter ingen tro. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Så länge de inte sätter dig Rasulullah alaihi salatu wassalam som domare mellan dem. Så att du, profeten alaihi salatu wassalam, du dömer mellan dem i tvist och ditt beslut gäller. Ditt beslut gäller och det måste de göra. Om de inte sätter dig som domare mellan dem så att ditt beslut gäller och det ska följas. Fala yu'minun. Men det räcker inte. Det räcker inte ens att förstå att vi ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam och att profeten alaihi wasallams domar gäller mig. Jag är bunden till hur bad profeten så här, då ska jag göra så. Förbjöd profeten det här för mig, då ska jag inte göra så. Är det så profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit hur man gör wudu, då är det så jag ska göra. Jag ska inte komma på en egen wudu och en egen bön. Och hur man går emot det här kommer talas om efter Abdul Wadud. Om det finns som sagt att följa profeten sallallahu alaihi wasallam och då finns det också en fara att följa någonting annat eller att inte följa och motsätta sig den. Men Allah subhanahu wa ta'ala säger att de har ingen tro, de besitter ingen tro. Så länge de inte sätter profeten alaihi salatu wassalam och hans domar och hans regler som han ger oss med sina påbud och förbud som domar mellan oss att vi tror på det. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتْ. Sen också Inte bara att han ska döma och ge oss informationen. Sen att vi inte ska känna något som helst problem i våra hjärtan. Att vi inte ska känna några bekymmer. Okej, jag får väl göra så då. Vad ska jag göra? Ja, men man är väl tvungen. Nej, inte man är tvungen. Inte okej. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Sen att de inte har något problem alls med det han har beordrat. Med det han har dömt. Med det som han har informerat oss om. Inte problem alls. Det är helt klart. Självklart. سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا. Vi hör och vi lyder. Det är den beordringen Allah SWT har gett oss. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Och att vi underkastar oss till och accepterar det helt fullt. Inget tvivel, men tänk om, men kanske det betyder nej. Du ska sätta honom som domare ett. Du ska vara nöjd med det han dömer. Och det är profeten sallallahu alaihi wasallam har informerat oss och gett oss. Och tre, vi ska acceptera det helt fullt och underkasta oss det helt och hållet. Så det här gäller, så här är det. Så sa profeten alaihi wasallam, det här är profetens sunna, så här gjorde han och så ska jag göra. Inte min pappa gjorde, inte min familj gör, inte mitt land, inte vad jag tycker, inte min sheikh. Utan profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde så här. Det här är profeten alaihi wasallam sunna och så gör. Om du inte har dessa villkor som nämns i denna vers i ditt följande av profeten sallallahu alaihi wasallam, fala wa rabbika la yu'minun, du besitter inte fullständig tro. Och denna vers uppenbarades, om ni tittar i tafsir, denna vers uppenbarades kring profeten sallallahu alaihi wasallams dömande mellan vissa av sahaba kring att vattna åkrar. Ska vatten rinna här först och sen ner till andra åken, eller ska den gå till han först och sen upp? Vilket håll ska vattnet gå så att alla åkrar får en del vatten? Så att de vattnas och det kan växa mer. Den här versen handlar om profeten a.s. dom kring plantage. Vad ska gälla din religion? Vad pratar vi om då när vi pratar om religionen? Profeten a.s. förmedling och information och dom i Allahs religion. Islam. Det är någonting ännu större. Det här är de villkor och det löfte Allah subhanahu wa ta'ala tar med att svära vid sig själv. Där han säger, fala wa rabbika la yu'minun, ni besitter inte tro. Om de inte accepterade, inte känner problem och underkastar sig det. Och det här handlar om vatten och plantage. Plantage. Och nu pratar vi om religionen. Då är att följa profeten sallallahu alaihi wasallam någonting självklart. Logiskt har vi pratat om. Med bevis från Koranen har vi pratat om. Och det är även din kärlek till profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket kommer komma imorgon när vi pratar om att älska profeten sallallahu alaihi wasallam. Och även bevis på din kärlek för Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Att säga, om ni verkligen älskar Allah så följ mig, så kommer Allah att älska er. Och det kommer pratas mer om. Det här är profeten sallallahu alaihi wasallams rättigheter. Och den största av dem är att du följer honom. Om profeten sallallahu alaihi wasallam hade kommit in här in till oss, här bland oss, hur hade du tänkt? Hur hade du betett dig? Hur hade du känt? Hade du skämts för din brist? Hade du ångrat dig på att du inte gör som han gör? Att du har missat vissa saker? Oavsett om det är wajib eller inte wajib, måste eller inte måste. Och varför läggs det här vikt på? Tänk nu de människorna vi pratar om verser, vi förklarar verser, vi hämtar exempel, vi hämtar förklaringen på profeten sallallahu alaihi wasallams betydelse av att vara profet. Hans mirakel, hans plats, och verser finns att nämna vers efter vers. Och så kommer folk idag som säger att vi ska inte följa sunna. Och så kommer folk idag som säger att vi tror inte på hadith. Det kommer folk idag som säger att jag tror bara på Koranen, jag tolkar den själv som jag vill, jag öppnar och stänger och läser, sen går jag hem. Jag utmanar er som säger att det inte finns någon sunna, att jag följer inte hadith. Allah SWT säger, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'u ila dhikrillah. Den här nida, den här när Allah SWT säger troende, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, när det åkallas för bön, när det görs adhan, när det kallas för bönen vid jum'ah. Jag utmanar er tre frågor. Ett, hur gör man den här adhan? Hur gör man det här kallet? Två, vilken tid är det? Och tre, vilken bön är det? Hämta en vers som förklarar för mig, ett, hur man gör denna nida, detta kall. Två, vilken tid det är. Tre, bönen som nämns i versen, vad är det för bön, hur gör man den, var någonstans? Till domedagen finns denna utmaning, men endast sunna, profeten alaihissalam sunna, kan svara på den frågan. Därför studerar vi profeten sallallahu alaihi wasallams rättigheter. För att människor glömmer och slänger dem. Sen säger de att jag tror på Allah, jag tror på profeten. Nej, på riktigt. Det är inte skoj. Det här är islam. Det är det viktigaste i ditt liv. Det är frågan om paradiset och helvetet. Det är därför du lever. Sen du ska nonchalera sådana här saker. Aldrig. Och det gäller inte bara de som inte bryr sig alls. Det gäller även oss som faller kort. Det gäller även oss som ibland inte riktigt tänker efter. Tänk efter om profeten sallallahu alaihi wasallam. Om du hade mött honom. Och du kommer kanske möta honom. Och vi kommer att möta honom. Inshallah. I Jannah åtminstone. I akhira. Vi kommer se honom. Om du hade mött honom. Om du möter honom. Ja, hur kommer du känna? Och med vilket ansikte kommer du gå fram till honom? Han är din profet. Folk gör frisyrer. Folk tar på sig kläder. Folk köper fotbollsskor. För att en person har de fotbollsskor. Han har aldrig förklarat för mig, personen som argumenterar med de här fotbollsskorna, varför den är bättre än den andra. Nej, det är bara han som har dem. Zlatan Ibrahimovic eller någon annan har de här skorna. Därför har jag de här skorna. Han tar på sig skor. En person tar på sig skor för att en personens spelare tar på sig skor. Skor du har på foten. Trampar på marken. Han tar på sig dem för att kolla han har. Jag ska också köpa de nya Nike. Folk följer deras idoler som inte är i närheten av ens profeten sallallahu alaihi wasallams damm mellan fötterna eller mellan tårna. De följer skor. Vi följer inte helheten av hans religion. Allah musta. Det är viktigt, och därför att följa profeten sallallahu alaihi wasallam av de viktigaste förträffligheterna och rättigheterna profeten alaihi wasallam har. Och vi går över till Abdul Adul som kommer prata om motsatsen till det här inshallah.
Dröja för länge, inshallah. Det är också bra att ha lite sabber. Ibland, alla måste, vi har sabber och sitta framför datan och tv och fotboll i timmar. Islam, man börjar snurra på huvudet, man blir trött. Det är alla måste ha lite mujahade. En gång vi hade profeten al-Islam dars, var det från Fajr till Maghrib. Från Fajr till Maghrib, inshallah. Och sahaba satt still.
Allah.
Ja. Broden pratade om en jätteviktig punkt, och det är att följa och att lyda profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och att lyda profeten Muhammad alaihi salam är att lyda Allah. Det är inte två olika. Att det som profeten säger alaihi salam kommer från honom själv. Nej. Utan han talar endast ut med vad Allah vill. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Han talar inte från sina egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse från Allah. Eller hur? Så lyder man Rasulullah alaihi wasallam, så lyder man Allah. Vad säger Allah? وَمَنْ أَطَاعَ den som lyder
وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهُ
وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Att den som lyder sänderbudet har lytt Allah. Hej. Så Allah azza wa jall har i mer än 30 aya i Koranen beordrat oss att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Är det inte så? Och de lärda säger att följa profeten Muhammad alaihi salam under hans liv är att följa honom och lyda honom, och efter hans liv är att följa hans sunna. Hej. Men jag vill också belysa en annan punkt som brodern talade om här, och det är att vi har också som utgångspunkt att Allah azza wa jall skapade oss för en mening och ett syfte. Är det inte så? Vad är meningen med livet? Att dyrka Allah azza wa jall. Livet är ett test. Vi skapades inte i onödan. Och det här testet går ut på att Allah testar oss med påbud och förbud. Är det inte så? Och när blokom bi khayri wa bi sharri wal khayri fitna. Allah prövar oss i det här livet. Och prövar oss för vem som är bäst i gärningar och så vidare. Taib. Och de här prövningarna kommer när vi möter här ett påbud eller förbud. Och då måste vi ge gehör. Vi måste lyda Allah azza wa jall. Vi måste lyda sänderbudet. Och då kommer det att gå bra för oss i detta liv och i nästa liv. Vissa människor idag tyvärr, de ser de här påbuden och förbuden som bojor runt halsen. Som ett straff nästan. När man säger åt dem, släpp skägget. Det är som ett straff. Eller kvinnor sätter på dig hijab, korrekt hijab. Det är som att det är någonting negativt. La wallah. Muslimer ska alltid tänka att allt som vi gör och allt som vi har beordrats är positivt. Allah azza wa jalla, han är al-hakim. Och han har inte lagstiftat någonting dåligt. Hashalillah. Allt Allah har lagstiftat är med en total vishet. Rättvisa. Och han vill vårat bästa. Är det inte så? Allah vill vårat bästa. Och därför finns det ingenting som Allah har beordrat förutom att det är bra för oss. Och det finns ingenting som Allah har förbjudit förutom att det är dåligt för oss. Och samma sak profeten Muhammad alaihi salam. Det han har beordrat är det som Allah har beordrat. Och det här ska vara vår utgångspunkt. Har profeten alaihi salam sagt så, khalas, då är det så. Det är sant om det är information. Är det ett påbud, då ska jag göra det. Är det ett förbud, då ska jag låta bli det. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhu. Det sändebudet ger er, ta emot det. Det han förbjuder er ifrån, lämna det. Det här ska vara vår inställning. Att har profeten alaihissalam sagt att vi ska ha skägg, kallas, då är det bra att ha skägg. Punkt slut. Finns ingen diskussion. Det kan inte vara dåligt. Är det inte så? Allah förbjuder oss från att äta gris eller någonting, kallas, då är det dåligt. Vi förstår varför, vi förstår inte varför, det spelar ingen roll. Har Allah sagt så, då är det så. Då är det dåligt. Punkt slut. Är det inte så? Så en jätteviktig utgångspunkt att vi har när det kommer till att lyda Allah azza wa jall och att lyda profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och en annan punkt som brodern också var inne på. Idag när man kollar på media och vissa såna här islamologer och sånt, då säger de så här, men det står inte i Koranen. Har ni hört det argumentet? Ja? Det står inte i Koranen att kvinnan ska ha sjal. För det första, det står i Koranen att kvinnan ska ha hijab. Två verser. Och även om det inte står i Koranen, det står i sunna. Och som brodern sa, sunna är som Koranen. Profeten alaihissalam, han sa, ala wa inni utitu al-Quran wa mithlu. Wa mithluhu ma'a. Sannoliken, jag har fått Koranen och något som liknar Koranen tillsammans med Koranen. Så vi muslimer upphöjer Koranen, vi upphöjer sunna. Och vi vänder oss tillbaka till Koranen och tillbaka till sunna om vi har en tvist. Taib, som brodern nämnde i versen. Och när vi fått svar så accepterar vi. Och vi kommer inte och har inte någon egen åsikt. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَا إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Det är inte tillåtet för en troende man eller kvinna då Allah och hans sändebud har bestämt en fråga att ha en annan åsikt. Och tyvärr många muslimer idag de håller på så här. Du säger till dem, Allah säger, profeten säger alaihissalatu wassalam, och han kommer och säger, vi bor i Sverige. Ja? Är det inte så? Du får inte köpa hus med ränta, ja, det är haram. Det står i Koranen. Ja, vi bor i Sverige. Eller lät kedd i dalina. Var inte hård. Ja? Du är extrem. Har ni inte hört sådana här? Ja, varför släpper du inte skägget? Det är inte viktigt. Jag tycker, och så vidare. Ja, de har sin egen islam. Och det finns mycket av idag. Och det här är något vi måste motarbeta. Och ta bort från muslimerna. Du kan inte komma och ha en annan åsikt. Det här är inte en religion som är skriven av en person. Okej, om det är en lärd persons åsikt, vi kan börja diskutera om det är rätt eller fel, eller ijtihad och korrekt. Men det här är uppenbarelse. Wahyun min Allah azza wa jall. Vi har inte rätt att ha en annan åsikt. Och om vi trotsar Allah azza wa jall och trotsar profeten Muhammad alaihi salam, så ligger vi illa till. Är det inte så? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ. Låt dem vara på sin vakt, låt dem akta sig, de som trotsar Allahs påbud, att de ska drabbas av en fitna eller ett hårt straff. Allah varnar de troende att om ni trotsar Allah azza wa jall, att ni ska drabbas av en fitna. Ibn Kathir säger här fitna. Det kan vara en nifaq, att personen drabbas av hyckleri i hjärtat. Personen kan drabbas av el kufr. Eller personen kan drabbas av att falla in i bidda. Och ett hårt straff, yani akhira. Eller i detta liv. Att han dödas eller försvinner och så vidare. Så att trotsa profeten Muhammad alaihi salam, trotsa Allah azza wa jall, är farligt. Ingenting som man ska ta lätt på. Det leder till helvetet. Är det inte så? Profeten Muhammad alaihi salam, han sa, hela min umma kommer att gå in i Jannah. Förutom de som vägrar. Sahaba säger, vem vägrar att gå in i Jannah? Illa men abba. Han säger, den som lyder mig går in i Jannah. Den som vägrar, eller den som trotsar mig, är den som vägrar. Ja, ni vill inte lyda Rasulullah alaihi salam, då har du vägrat att gå in i paradiset. Subhanallah. Och profeten alaihi salam i dessa påbud och förbud och hans vägvisningar till oss försöker att rädda oss. Wallahi, han försöker att rädda oss. Som vi sa, han bryr oss om oss mer än vad vi bryr oss om oss själva. Och det finns en väldigt vacker liknelse. Dessa amfäl är väldigt viktiga. Liknelser. Han sa, liknelsen om mig och muslimerna är som liknelsen av en man som tänder en eld på natten. Han är ute någonstans i skogen eller någonstans och ska tända en brasa. Och ni kan tänka er ett varmt land och så vidare. Och det är kolsvart. Och de här nattflugorna och insekterna kommer och de dras åt ljus. Och de börjar att flyga in mot elden. Och så sa profeten Allah att jag står och försöker stoppa dem. Och jag tar er i eran midja. Jag försöker stoppa er. Vi är som de här flugorna som mot bättre vetande flyger in mot elden. Vi går mot vår egen undergång. När vi går och trotsar profeten Muhammad. Vi försöker gå förbi honom och det han har påbudit. Och vi kastar oss själva mot elden och han försöker stoppa oss. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Och tyvärr många muslimer är så. Att de lever bara i dunja. De har glömt bort meningen med livet. Och när du kommer till dem med de här påbuden och förbuden. Allah musta'an yani. De vill inte acceptera. Och de skadar bara sig själva i slutändan. Är det inte så? Allah, som brodern sa, är inte i behov av oss. Profeten Muhammad al-Salam är inte i behov av oss. Utan det är vi själva som tar nytta eller skada av att lyda Rasulullah al-Salam. Eller om vi trotsar honom så tar vi skada. Och om vi inte lyder profeten Muhammad alaihissalam, wallahi, det kommer att gå dåligt. Vi kommer att få ett dåligt liv i detta liv och i nästa liv. Rasul alaihissalam, han sa, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصُّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Att den som trotsar mina påbud kommer drabbas av förnedring och låghet. Hadith Sahih Ahmed. Den som trotsar mig, vad kommer drabba honom? Förnedring, dhull. Och savar, yani, han kommer bli låg. Så det är en konsekvens av synderna, av att leva i synder, att inte utföra sina böner, att inte praktisera islam och liknande saker. Wallahi, man kommer bli förnedrad. Det finns ingen ära i att synda. Och kolla på syndare. Kolla på gangsters, maffia, folk. De lever, wallahi, förnedrade. Är det inte så? De är inte glada. De lever i ett mörker. De har inte det här livet i själen som den troende har. När man lyder Allah subhanahu wa ta'ala och lyder hans sändebud, wallahi, man får ära. Al-izza tillhör vem? Allah azza wa jal. Och al-izza, denna ära, ges till dem som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Så när folk vänder sig bort från Allah, de får denna låghet. De får denna livlöshet. Allah subhanahu wa ta'ala säger en väldigt vacker aya i surat Al-Anfal. Ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Troende besvarar Allah och sändebudet när de kallar er till det som ger er liv. När de kallar er, Allah och sändebudet kallar er till det som ger er liv. Yani alla påbud i islam kallar oss till vad? Det som ger oss liv. Och här talar Ibn Taymiyyah och Ibn Qayyim om inte bara kroppens liv utan också själens liv. Själen har också ett liv. Och ju mer man besvarar islam och lyder Allah azza wa jal, ju mer liv kommer man att få i sitt själ. Och ju mer lycklig kommer man att bli. Och ju längre man vänder sig bort från islam och att lyda Allah och profeten alaihissalam, ju mer mörker och livlöshet kommer man att finna inom sig. Är det inte så att folk som är långt borta från islam känner sig livlösa, känner sig ensamma, känner en tomhet, en saknad av någonting som fyller själen? Och så är det, wallahi. Och det finns en väldigt vacker athar som berättas från Umar radiyallahu anhu, som ni säkert känner till. Men den är alltid värd att påminnas om. Och den athar som finns i Mustadrak al-Hakim, och Sheikh Albani nämner att den är autentisk. Och där säger Umar radiyallahu anhu att vi var de lägsta människorna innan islam. Vi var lägst. Den araberna var lägst på jorden. Och Allah kom med detta goda. Allah kom med islam. Och Allah ärade oss med denna religion. Och den dagen vi söker ära för någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Subhanallah. Allahu Akbar. Är det inte så? Att praktisera islam, Allah kommer ära dig. Vänder du dig bort från islam, du kommer att förnedras. Kolla på våra muslimska länder idag. Varför tror ni att tillståndet är som det är i våra länder? Är det för att vi håller fast vid kitab och sunna? Nej. Det är för att vi, det är shahawat, shubahat, lustar och begär och alkohol och kvinnor och musik och disco, alla kaossaker. Och sen de vill inte ha sharia, de vill inte, alla massa, alla mustan. Och då händer det som händer, att vi straffas. Och den här förnedringen som drabbat muslimerna, när tas den bort? Ja? Vad sa profeten al-Islam? Hatta tarji'una ila dinikum. Tills vi går tillbaka till islam, då tas den bort. Så Allah, Allah, ja ikhwa, att hålla fast vid Koranen och sunnan, du kommer att få ett liv av ära, ett liv av ljus, ett liv av lycka i detta liv. Och du kommer att få den största lyckan i al-akhira, då du möter din skapare. Och då inshallah du får gå in i paradiset. Må Allah azza wa jall förlåta oss och ge oss jannatun na'im, och att göra oss från profeten Muhammeds följeslagare alayhi salatu wassalam, de som håller fast vid hans sunna tills den dagen vi dör. Och må Allah skydda oss från alla de fitan som vilseleder folk i dessa tider. Amin ya rabbal alamin, wa barakallahu fikum.